Hej och välkommen till den filosofiska veganen. Det viktigaste politiska beslut som du kan ta just nu om du bryr dig om djur moraliskt sett är att bli vegan. Och du kan bli vegan idag. Om du är ny till den abolitionistiska djurets teorin av Garfunzione så kan jag rekommendera följande sidor. Den ena är howdoigovegan.com och den andra är abolitionistapproach.com. I det tredje avsnittet så kommer temat vara utilitarism. Utilitarism är en moralfilosofi som har påverkat och dominerat inte bara vår syn på djur utan både djurskyddslagar, djurskyddsreformer, den svenska djurrättsrörelsen och mycket, mycket mer. Så här har jag förstått utilitarism. Utilitarism är en moralfilosofi vars syfte är att i en handling vilja minska lidande och öka lyckan, även om hur det sker skiljer sig från olika moralfilosofer. Utilitarism är en teori inom normativ etik som föreskriver att den rätta handlingen är den som maximerar nyttan, det vill säga maximerar utfallet av lycka och minimerar utfallet av lidande. Preferensutilitarismen säger att vi ska och har skyldighet att tillfredsställa så många önskningar som möjligt till de individer som är involverade. Det handlar också om att man ska balansera intressen jämlikt, och det här kallas för jämlikhetsprincipen. Och senare kommer jag gå in på två viktiga utilitaristiska tänkare, och det är Jeremy Bentham och Peter Singer. En tudelning av utilitarismen kan göras i handlingsutilitarism och regelutilitarism. Den förstnämnda och vanligaste formen av utilitarism menar att vi ska handla så att konsekvenserna blir så goda som möjligt för alla individer i frågan. Den andra formen menar att vi ska handla så att om handlingen ska upphöjas till regel så skulle den ge de bästa konsekvenserna. Okej, så jag nämnde för en stund sedan två viktiga moralfilosofer inom utilitarism. De två är Jeremy Bentham och Peter Singer. Och jag kommer fortsätta att prata lite grann om Jeremy Bentham, som var en engelsk jurist och filosof. Och han levde mellan 1748 och 1832. Bara så att vi har lite perspektiv på vilken tidsera de här idéerna utvecklades under. Benthams hedonistiska utilitarism är väldigt rakt på sak. Det som är inneboende gott är njutning, och det som är dåligt är lidande. Vi ska förespråka njutning och agera för att minska lidande. I moraliska beslut bör man beräkna en värdering av en handling i relation till njutning och smärta enligt följande. Intensitet. Hur stark är njutning eller smärta? Hur lång njutning eller smärtan är, eller proximitet, hur nära inpå känslan att utföra handlingen blir. Fruktbar eller fruktbarsamhet, alltså det vill säga vilken möjlighet är att handlingen kommer att leda till framtida njutning eller smärta. Renhet, hur stor del blandning det finns med andra typer av känslor. En bör också fundera över antalet människor som påverkas av den handlingen. Många under den här tiden som Bentham utvecklade de här idéerna var förvånade över att den moraliska kvaliteten av handlingen och som därmed skulle bestämmas skulle ske på ett instrumentellt sätt. Alltså det vill säga, Bentham menar att det är inte så mycket att en form av handling är inneboende fel. Handlingar är fel i ett förlopp av deras påverkan. Det vill säga, vissa anses vara fel för att det är onaturliga. Men Bentham skulle avvisa det som ett legitimt kriterium. Andra skulle ses som fel på grund av att det skulle inkränkta på frihet eller autonomitet. Återigen så skulle Bentham se frihet och autonomitet som något gott. Men gott instrumentellt, inte inneboende gott. Men varje handling som betraktas fel på grund av en kränkning av frihet och autonomitet är medvetet fel på instrumentella grunder likväl. Så en viktig del av Jeremy Benthams moralfilosofiska resonemang är någonting som heter jämlikhetsprincipen. Och jag nämnde den lite kort förut. Och jämlikhetsprincipen i Benthams etiska system lyder så här, att var och en räknas som en och för mer än en. Och det grundläggande hänsynstagandet till varelsers intresse, vilka det än må vara, enligt jämlikhetsprincipen, ska utsträckas till att omfatta alla mänskliga eller icke-mänskliga djur. Men detta är beroende av vilka förmågor de besitter. Okej, så nu kommer jag försöka förklara lite grann hur Peter Singer resonerar. Han skrev en bok 1975 som heter Djurens frigörelse. Och den boken har använts som en dominerande, grundläggande del i den svenska djurrättsrörelsen. Men djurrättsrörelsen generellt. Men den är fortfarande, ligger till grunden för de idéer som den svenska djurrättsrörelsen förespråkar. Okej, så Singer pratar om hur levande varelsens intressen ska vägas mot varandra. Hans jämlikhetsprincip av intressen dikterar inte jämlik behandling av alla de intressena, eftersom olika intressen berättigar olika behandling. Alla har ett intresse att undvika smärta, men relativt få har intresset att utveckla sin förmåga. Det är inte bara så att den principen rättfärdigar olika typer av behandling av olika intressen, men det möjliggör olika behandling för samma intressen, där en liten del av nyttan är en faktor. Jämlikhetsprincipen är alltså namnet på en moralisk princip som klargör att en borde inkludera alla intressen som berör när man kalkylerar den rätta handlingen eller de intressena som väger jämlikt. En vanlig kritik som jag kommer komma in på senare är just att både Jeremy Bentham och Peter Singer har favoriserat, framförallt Peter Singer i sitt arbete, har favoriserat vissa djur som har ett kognitivt högre medvetande. Det vill säga, de har ett kognitivt karaktäristiska hjärnor som påminner om människan. Och då, rent moraliskt sett, så betyder de här djuren mer än andra djur. Och Peter Singer tror att veganism kan vara vägen. Han tror att det kan vara det. Men han tar absolut ingen moralisk position. Och detta är en central del hos utilitarister. Eftersom att de är intresserade av en konsekvens av en handling, så kan de inte ta beslut om vad som är moraliska rättigheter. Alltså, de tror inte på rättigheter. Eftersom utilitarister inte tar ställning till rättigheter, så kanske också ett förbättrande av behandling av djuren, eller att man äter djurprodukter som anses ha blivit behandlade humant och där djuren dödats så kallat smärtfritt, så behöver inte det vara moraliskt fel. Så i slutändan så är all form av minskat lidande bra. Och Peter Singer har resonerat i många av hans böcker, framförallt i delar av praktisk etik, är att vi skulle förmodligen välja människor framför djur. Och han anser då att djur kan inte ha lika moraliskt värde som människor. Okej, så den kritik som Gerfensioen har formulerat mot utilitarismen och mot Peter Singer och Bentham är ju just att det är godtyckligt att favorisera mer välutvecklade kognitiva hjärnor hos vissa djur än hos andra djur. Och detta kan ses då som en form av specism, det vill säga att man diskriminerar vissa djur på bekostnad av ett litet antal djur som anses ha hjärnor som liknar människan. Okej, så Det finns två sätt som man kan kritisera Singer på utifrån ett specistiskt perspektiv. Och jag skulle snarare hävda att en del människor anser att det är specistiskt att sätta moralisk signifikans på preferenser eller intressen som är beroende av vilka avancerade kognitiva förmågor eller den typen av kapacitet. Och det var just det jag diskuterade nyss. Som exempel, utilitaristen menar att på grund av endast vissa djur har ett aktivt intresse att fortsätta leva, så kan endast dessa djur vars liv kan bli bättre eller sämre när det intresset är tillfredsställande eller inte tillfredsställande genom att djuret lever eller dör. Vissa hävdar att den typ av tänkande är just specistisk, just för att det privilegierar djur som har komplicerade hjärnor. Ett annat perspektiv är att Singer och Bentham har haft en inkorrekt åsikt om hur djurs hjärnor ser ut. Så istället för att säga att du inte bör lägga så stor vikt vid om till exempel en hund har ett intresse att fortsätta leva, så kan du säga att jo, du kan lägga vikt vid intresset av att fortsätta leva, men du gör ett stort misstag när du säger att hundar inte har ett sånt intresse. Där finns det två olika sätt som man skulle kunna se på den form av kritik mot högre kognitiv medvetande. Att djur som har det har ett större intresse av att fortsätta leva än andra djur. Det är specistiskt. Tom Regan, i hans bok Djurens rättigheter, tycker också att det är viktigt att titta på varelser som har ett högre kognitivt medvetande. Och han säger till och med att människor har mer att förlora när de dör än hos andra djur. Så i stort sett så håller han med Peter Singer, trots att Tom Regan under väldigt lång tid har varit kritisk till Peter Singers utilitarism. Och Tom Regan tar en deontologisk, det vill säga rättighetsperspektiv. På det sättet skiljer de sig. Men på ett annat sätt så har de likheter och de drar i stort sett samma slutsats. Gary Francione tar en helt annan position än Peter Singer och Tom Regan i väldigt många olika saker, men speciellt det här. Och han anser att det är kännande, djur som är kännande kan uppfatta lycka, smärta, de har intressen och erfarenheter och är subjektivt medvetna. Och de har också ett behov att fortsätta leva. Så Gary Francione tycker att debatten om att vissa djur som har högre kognitivt medvetande ska privilegieras framför andra djur är specistiskt. Hans perspektiv är att om en person är kännande, då är det enda som ska räknas in moraliskt sett. Alltså det är det enda som är relevant moraliskt sett. Och han tar avstånd från idéerna om kognitivitet. Jag tänkte kort beskriva vad deontologi är för någonting. Jag var inne på det lite grann nyss, att det finns framförallt två djurrättsfilosofer som tar ett deontologiskt perspektiv, och det är Tom Regan och Gary Francione. Och det perspektivet är raka motsatsen till Peter Singers och Benthams utilitaristiska perspektiv. Så bara för att få en uppfattning om de två olika positionerna, så tänkte jag bara kort beskriva lite grann vad deontologi också är för någonting. Okej, så enligt deontologisk etik så beror en handlings värde på antingen helt eller delvis på dess pliktvärde. Alltså det vill säga ett inneboende värde som avgörs av huruvida handlingen har utförts i enlighet med en gällande etisk norm. Och det var ju det här som jag diskuterade i början av podcasten, att Jeremy Bentham såg en handling som instrumentuellt. Alltså han såg inte handlingen som inneboende, utan han såg det som som en instrumentell handling. Och i den deontologiska positionen, eller den pliktetiska, eller den djurrättsliga, så att säga, den rättighetsbaserade positionen, är att man ser, alltså en handling är viktig utifrån ett inneboende värde. Och detta är då i kontrast mot konsekventialistisk etik eller utilitarism, där man bedömer handlingen efter dess konsekvenser. Så det som du hör, så är det skillnad i de två typerna av moraliska positioner. Utifrån ett mer renodlat deontologiskt perspektiv så är alltså handlingen, så är alltså rätt handling etiskt sett inte baserad på konsekvenserna, utan avgörs efter huruvida handlingen stämmer överens med det som är rätt efter plikten. Detta benämns som handlingsdeontologi, eller att det har utförts i överensstämmelse med någon gällande etisk norm, vilket benämns som regeldeontologi. Och det finns många kritiska synsätt på utilitarismen. Och i nästa avsnitt så kommer jag fokusera helt och hållet på den kritik som finns, och som jag håller med om, mot utilitarismen. Men det finns också idéer som är relevanta i Francions rättighetsteori. Och han har till exempel, han tillämpar exempel jämlikhetsteorin, alltså jämlikhetsprincipen. Men han anser att vi har ingen rätt att behandla någon som någons egendom. Det är också en typ av ett moraliskt minimum om man ska respektera djur moraliskt sett. Så i nästa avsnitt så kommer jag, det kommer vara en fortsättning kan man säga på det här avsnittet, där jag kommer fokusera på den kritik som Graf Francion för mot Peter Singer och mot Jeremy Bentham, som har en väldigt stor påverkan i djurrättsrörelsen, i vårt samhälle, i djurskyddsreformer, i djurskyddslagen. Alltså en väldigt, väldigt ideologiskt dominerande synsätt. Tack så mycket för att ni lyssnade på det här avsnittet. Jag hoppas att det har gett lite klarhet runt vad utilitarism är för någonting. Och glöm inte, världen är vegan, om du vill att den ska vara det.